Den som vill följa med i texten så finns den i psalmboken på sidan 1638. Det är en liknelse från Lukas evangeliet som är utgångspunkt till predikan. Det finns en professor, han är professor i pedagogik i Jönköping nu, Thomas Kroksmark. Han har skrivit en bok och han kommer inte ihåg om det. Är det 14 pedagogiska metoder som Jesus använder i sin förkunnelse? Det kan vara 12, men det är någonstans där. Och en av de mest speciella metoder Jesus använder, det är att han berättar liknelser. Och liknelserna, man förstår ju att det handlar om det här att någonting att minnas, någonting att komma ihåg till en lyssnarskara som inte har böcker men är duktiga på att minnas och tradera. Liknelsen är en hjälp att komma ihåg. Utgångspunkten oftast någonting som alla känner igen. Men inte så sällan finns det en poäng som överraskar ur minnesperspektivet. Det finns ungefär 100 liknelser i evangelierna och Lukas har flest av dem. Och han har berättat en liknelse om tjänaren som är beredd. Och efter den så frågar Petrus om den liknelsen gäller alla. Och då svarar Jesus med vår text. Jesus svarade: tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt av hand om tjänstefolket och delar ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannoliken, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full. Då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om, hugga ner honom och låta honom dela lott med det trolösa. Den tjänare som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Och den som har fått mycket ska krävas mycket. Och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Amen. En sån här härlig text som en förkunnare väldigt gärna väljer när han får välja själv. Därför är det inte så dumt med kyrkoåret som ibland tvingar oss att behandla och fundera kring texter som inte är så där alltid så underbart härliga. Men det har ju och har funnits förkunnelse där man använt de här texterna på ett sätt som har skapat rädsla för Gud. En frukta för Gud som har blivit en domsförkunnelse. En så bakvänd pedagogik, när vi är inne på det ordet. Att på något sätt försöka få människor att hitta Gud genom att skrämma dem. Jag hoppas verkligen att inte den här förkunnelsen ska skrämma dig, utan tvärtom. Och det handlar ju inte om att hitta en frälsningsväg. Frälsningsvägen är tydlig. Det är att tro på det Gud har gjort i Jesus Kristus. Det är ingen av oss som kan göra något, prestera något för att vinna, förtjäna eller få den. Det är någonting som redan är gjort, någonting som vi får ta emot i nåd, ta emot och tro. Förvaltarskapet handlar inte om en frälsningsväg, men det handlar om hur kan konsekvenserna av vår tro göra så att vårt liv blir äkta och troget. Det här med tjänare och förvaltare var ju vanligt. Det var ju en slav oftast. Kanske 70% av befolkningen på Jesu tid, 60%. I någon form jobbade med jordbruket. Väldigt få var jordägare. Väldigt många arrenderade eller var rena slavar hos en husbonde. Och det var vanligt att husbonden hade en förvaltare. En slav som hjälpte till med arbete, ledde arbetet. De där husbundna kan du ha som det var på den tiden och som finns i vissa delar av vårt samhälle. Det är en del som äger så väldigt mycket att de inte hinner ens veta och se efter vad de äger. Men det här är en situation som ohörarna Jesus berättar är helt bekanta med och förstår. Samtidigt tror jag man också är medveten om de här två radikalt skilda sättet att förvalta som Jesus presenterar. Det ena, den trogne förvaltare som gör allt det han bör göra. Och sen den andra då. De flesta av oss känner väl inte något större hot om att hamna där, att vi ska slå tjänstefolk och dricka oss fulla. Men vad är punkten? Vad är den? Jo, det är ju det att inte handla efter Guds vilja. Den andra handlar efter egen vilja. Den egna viljan att sätta sig själv i husbondens roll, att själv vara Gud, leder till osunt liv. Till njutning till annat, till makt till annat som inte tjänar Guds syfte. Och om domen i det här fallet, jag tror faktiskt inte att det här är en text där Jesus först och främst vill ta upp dom. Utan han vill utmana oss till att vara trogna i förvaltarskapet. Jag kommer inte att ta upp någonting som har med domen att göra här. Annars så önskar vi väl att vi får några få rapp om vi ska följa texten. Men hur var det nu med liknelse? Jo, liknelse ska inte och får inte tolkas som jag faktiskt är på väg in i att göra det. Liknelserna har en huvudpoäng och det är det viktiga. Man får inte allegoriskt tolka liknelser. Alltså försöka hitta att allting stämmer och få vägar som leder rätt. Nej, men poängen är ju det. Att vi är förvaltare och vi ska vara trogna. Och det är utmaningen. Jag ska fundera lite kring förvaltarskap. Vi har ju som församling ett förvaltarskap. Och vi har personer, var och en, ett förvaltarskap. Församlingens förvaltarskap är ju en enorm kraftresurs ibland. Kanske vi inte tänker på det. Vi förvaltar, vi har fått som församling den nyckelmakt som Jesus förmedlade till Petrus. Att lösa och binda människor. Att befria människor, men också att binda. Det här var ju nyckelmakt som fanns hos förkunnarna, de skriftlärde Jesus samtidigt. Man sa det att de hade den nyckelmakten. Jesus ger den till Petrus. Han för över Guds egen egenskap till Petrus som representant för kyrkan. Vi är inte katoliker. Vi tror ju inte att det är påven som förvaltar den. Nej, vi tror att det är församlingen som förvaltar det som Jesus förmedlade till Petrus. Vi förvaltar evangeliet. Vi förvaltar sakramenten. Vi förvaltar ordet, välsignelsen. Allt det förvaltar vi. Vi tjänar Gud med att förvalta, att förkunna, att använda det. Sen tror jag ibland att vi glömmer det här att vi faktiskt förvaltar det som andra människor också har byggt upp. Nu är ni rätt så mogen ålder, de flesta här, men så ni vet att den här kyrkan har ju en lång tradition. Den gamla missionsförsamlingen som först hade litet hus och sen byggde den andra kyrkan. Och ni som många av er som var med och byggde den här kyrkan. Och ger ett fantastiskt möjligt den här församlingen ekonomiskt och på annat sätt. En kyrka mitt i byn utan några som ekonomiska problem som helst. Vad är risken idag? Det är att inte ni som följer efter på samma sätt tar hand om ekonomi och annat. Ja, jag kommer till det. Men som församling förvaltar vi det som Gud har satt. Men vi förvaltar det också som vi har med oss i arv från andra. Inte det att vi alltid ska göra som vi alltid har gjort, inte det jag säger. Men det finns människor där vi får gå in i en historia som ju är ganska positiv. En enorm resurs som vi har i församlingen med det vi har. Sen är det viktigaste, det är människorna som finns i det. Det är inte det andra, men det är inte oväsentligt. Och vad förvaltar vi personligt? Ja, det är väldigt enkelt att säga vad det är. Det är allt. Precis allting är en gåva. Och där är det bra med den här bilden att vara slav som finns i Jesu text. Alltså jag äger inte det själv. Jag kan använda det, jag brukar det. Med hjälp av det så försörjer jag mig och min familj och ger mat. Men det finns alltså någon annan som egentligen äger det och som tar delar av det jag tjänar. Det handlar alltså om vårt liv, våra egenskaper, det vi har resurser. Det vi har i gåvor på alla sätt. Allting detta ingår i det förvaltarskapet vi har hos Gud. Och vi kan ju göra predikan kort och säga att hur ska vi förvalta? Jo, troget. Men jag tänkte det blir lite för kort. Så det blir lite till. Några punkter. För det första, jag tror inte risken är för den som är trygg och har en stor självkänsla. Men det finns alltid en risk i våra led att vi har människor som tänker, nej, jag har inte särskilt mycket. Jag har inte några resurser. Jag har inte några gåvor som är värdefulla. Hur gäller det mig i det här? Har jag verkligen någonting som är från Gud som jag förvaltar? Den här andra liknelsen som vi ibland talar om, talenterna. Den ger oss en liten bild. 10, 5, 1. Och ibland kan man ju tänka, vad synd om han som har 1, eller? De här som har 10 och 5 är väl mycket mer. Och det är ju de som de förökar där. Och det är ju inte en kapitalistisk övning det här. Att man, den som har mycket ska tjäna mer pengar. Det är inte det handlar om. Utan det handlar ju om något annat. Och egentligen har den som har 1. Har väldigt mycket. För om man tittar på vad en talent motsvarade så var det ju minst en årslön. Vad var felet med den som hade en talent? Det var inte det att han hade lite, utan det var det att han visste vad Gud ville och gjorde inte det. Han visste att Gud, Herren, som hade gett honom det, ville att han skulle förmera det. Åtminstone sätta in det på banken så det gav ränta. Det kan ju ibland vara vårat problem. Att vi inte riktigt vet och förstår vad Guds vilja är. Men det tycker jag, den här i och för sig som var domstexten i vår text, ger en tröst. Att gör vi efter bästa förmåga. I texten illustreras det ju med att det blir mindre rapp än med den som har förstått det. Men alla har någonting som du förvaltar inför Gud. Alla har någonting som är värt att använda och som att bruka inför Gud. Den texten som jag läste inledningsvis ifrån första Petrusbrevet. Där skriver Petrus att vi förvaltar av Guds nåd. Det har vi allihopa. Vi alla har fått del av Guds nåd på något sätt. Och sen säger Petrus att alla ska tjäna, var och en ska tjäna med den nådegåva den har fått. Var det till ledarskap det här? Var det till de högsta ledarna? Nej, det var ett allmänt församlingsbrev som gick ut till alla församlingar i mindre Asien. Petrus menar i den texten, det är ingen poäng i texten utan det är en självklarhet. Att alla har en nådegåva från Gud. Och då är det inte så att det alltid behöver vara de här som finns i första Korintierbrevet 12. Profetera och tala i tungor och allt det där som finns. Det är jätteviktiga gåvor och det är gåvor som är viktiga. Men det finns otroligt mycket gåvor och Petrus säger ju det. Den som talar ska veta att han kommer från Gud. Den som tjänar ska veta att det kommer från Gud. Den som städar i kyrkan, den som tar hand om det yttre, den som tar hand om det inre, den som tänder ljus, den som sjunger, den som sköter ljudet. Allt det här som vi är beroende av. Ställer vi oss till förfogande i församlingen till tjänst? Det är en poäng att göra det. Det är en poäng att i församlingen välja, utse det och be om Guds välsignelse över det. Det är en markering, en andlig markering som är viktig. Går vi i tjänst och blir utvalda till tjänst, kommer Gud att berika, förmera, komplettera det vi har av vanliga gåvor med sina nådegåvor. Det sunda sättet är på något sätt att inte dela upp det, utan ha det som ett komplement. Vad är det som är min naturliga gåva? Vad är det som Gud bidrar med? Vad är det? Det här är en helhet som egentligen vi som känner inte ska leta eller fundera över. Men egentligen, precis som du som tycker att du inte har någonting, du har visst någonting i Guds ögon. Du har visst nåd, och Gud kommer att komplettera med mer om du vill tjäna honom. Sen är det självklart det här att vi ska följa mänskliga lagar och det som finns. Det finns ju olika lagar som är lättare och svårare att hålla. Hastighetsbegränsningar till exempel är väl så att flera av oss kan ha vissa bekymmer med. Det finns andra gåvor som är självklart att vi måste och ska följa. Och vi ska vara exempel av det. Ibland tycker vi ju det är märkligt när man får reda på att någon som man har aktat som en kristen med bra ställe, som kan ha gjort dumma grejer med kvinnor eller försingrat eller utnyttjat sin makt på något sätt. Det drabbar oss ibland, och det drabbar kyrkan på något sätt. Men det är de villkoren vi alla lever med. Att vi är inte hela. Att vi tar emot Gud, tar emot Jesus, innebär att en del av vår inre människa förnyas. Där kommer Gud med sin ande. Det finns ett befriat område i vår djupaste inre personlighet. Sen är det upp till var och en av oss att lyssna till den källan och handla efter den. Och då finns det möjlighet för alla att hitta Guds vilja. Och tror vi att vi handlar efter Guds vilja, då ska vi göra det. Och då kommer Gud att leda det rätt. Och jag tror inte det blir så hårda rapp efter det. Och det viktigaste, det är nåden. Det är den andliga upplevelse som du har själv. Den viktigaste andliga upplevelsen du har, det är det viktigaste att du vårdar. Det är det viktigaste att du använder. Jag läste en mycket intressant, stor undersökning. Visserligen i USA, men jag tror att han är jätte... Alltså det är inga problem att överföra den till våra villkor. Då är det så. Nästan alla som har kommit till tro har kommit till tro i tidig ålder. Alltså, säg, tonårsperioden och runt omkring det. Vad säger det till oss som församling? Jo, vårt barn- och ungdomsarbete är det viktigaste vi har. Sen var det då de andra som inte har kommit till tro då. Hur har de kommit till tro? Det tycker jag är rätt så roligt, och jag tror att ni tycker också det. De här speciella tv-förkunnarna av dem som finns i USA. Vet ni hur många procent det var? 0,5. Alla sådana här speciella kampanjer med väckelsemöte och predikanter och det man gör som man riktar dem. Det måste väl bli lite högre. Ja, det blir det. Det blir nästan 6%. 5-6%. Ja, det fanns lite andra saker. Men utav de som kommer till tro i äldre ålder, alltså efter tonårsperioden, 70% av dem har samma orsak till att de kommer till tro. Och det beror på att de har levat i familj eller vänner nära en som tror. Ja, alltså det är ju så enkelt. Tänk om alla fick med sig en till församlingen som tror och kommer med, då skulle vi fördubblas. Och samtidigt blir det så enkelt så att det nästan blir provocerande. Men det är där jag menar att det är viktigt med vårt förvaltarskap. Det är där vi är, det är där vi lever. I familj, vänner, arbete, grannar och vad vi är. Det är där det är viktigast att vi lever med vår tro. Det är den bästa och säkrast viktigaste evangelisationsmetoden. Är att du lever med just den tro där du är satt och där du verkar. Och det finns så många olika sätt på det. Det handlar inte om att vittna och förkunna. Men det handlar ju också om det här att jag tror att det är viktigt med någon form av bekännelse. Jag är övertygad om att alla som finns i din närhet vet att du tror. Och vet att du är med i församling. Det behöver vi inte berätta, för det vet de. Men tänk nu, om vi aldrig säger någonting som handlar om tron. Hur upplever de det? Min älskade store son, han har till föräldrarnas stora lycka och sin egen också fått en ny flickvän. Och det är vi väldigt glada i. Och de firade mig genom att bjuda mig på restaurang. Jag har ju nämligen fyllt 70, ni ser det va? Även om jag har ökat i ålder så har jag minskat lite i vikt, men det tar inte bort det. Det hoppas jag att ni såg också. Men i alla fall, de bjöd ut mig och Jonna gör ofta så. Han vill ha oss för sig själva. Han gör som Margareta. Får inte jag följa med? Nej, nu är det pappa jag ska prata med. Eller nej, nu är det mamma. Och i det här samtalet så frågade jag Sandra, vad säger dina föräldrar om att Jans pappa är pastor? Ja, det har jag nog inte sagt till dem, sa hon då. Nej, hur upplever du det då, sa jag. Jag är förvånad hur lite ni pratar om det, sa hon. Ja, var det positivt eller var det negativt? Jag vet faktiskt inte. Men det gav mig en tankeställare. Det är självklart att jag ber för honom. De vet att hon vet ju min arbetssituation och annat. De vet att vi går i kyrkan och är aktiva. Men för mig var det en tankeställare. Ja, jag ska uppmärksamma det här. Alltså, hur ska jag samtala med henne och på vilket sätt ska jag göra, när ska jag göra det? Det kanske är så att jag har blivit för tyst, försiktig för att inte drabba det där. Och det här är ju hela vägen. Jag tror alltid det här är att vi kan försöka, vi kan säga någonting. Varför inte säga till grannar eller vad det är nu? En del av er är ju så lyckliga så ni arbetar och kommer tillbaka efter semester eller skola. Vad det är, och säga, ja, hur har det varit nu då? Jo, det var bra. Och igår var jag i kyrkan och det var jättebra. Eller, det blir ju inte sämt, ni tyckte det, men ni kan säga när ni var i kyrkan i alla fall. Eller något. Varför då? Jo, att tala om att ni lever med det här. Och då är det upp till den personen att säga någonting. Jag tror det är oerhört viktigt. Och det här är ju de här som vi kommer nära i arbetet, andra familj som inte tror, även de som tror, det är det att vi ska säga att vi ber för dem. Speciellt när det händer någonting med dem. Jag har aldrig varit med om att någon någonsin har sagt någonting negativt. Men jag har varit med så mycket, så många gånger någon som har sagt att de säger med värme och närhet tack. Det är på något sätt som de faktiskt räknar med det. Och det gör vi ju. Vi ber ju för dem som är nära. Det är nyckeln, det är det viktigaste i vår tjänst. Men jag tror att ibland måste vi säga det. Inte provocera det, men göra det. Sen lämna till den som du samtalar med att själv bygga på tråden. Tas det bort, ställs det en följdfråga, gör det. Lämna det och låt det verka. För vi kan inte springa före Gud och den heliga ande. För det är den anden och Gud som jobbar med människan. Vi kan vara med och förmedla, men vi kan aldrig föra någon till Gud. Det gör Gud själv. Men vi kan vara ett redskap, och det är ett viktigt redskap. Och det är kanske det viktigaste redskapet som finns i församlingen. Jag tror jag stannar där. Jag tror det räcker för idag. Ni har fått tillräckligt, va? Och i avslutningen har jag skrivit så här att vårt förvaltarskap ifrån första Mosebok, när Gud har skapat skapelsen och så ser han att det är gott. Och så säger han till människan, detta är din uppgift. Förvalta detta min skapelse. Från början la Gud ner förvaltarskapet hos människan. Att vi ska ta hand om det som Gud har skapat. Universums herre och skapare. Hans viktigaste förmåga och egenskap. Det som han längtar att ge oss, det är sin egen kärlek. Gud älskar oss, inte för vad vi skulle kunna göra eller för vad vi kommer att kunna göra om vi gör det bra eller rätt. Utan han älskar oss trots dem vi är. Och Jesus är beviset på det. En del av er känner ju till Hammarskjöld. Vår fantastiska statsman som var FN. Så generalsekreterare, och jag hade inte förstått att han hade en sån personlig tro. Men han kom ju en bok som gick Vägmärken. Där skriver han, alltså jag kommer inte ihåg exakt citatet, men jag fick med det bara. Jag vill utmana Gud att det finns en mening. Han fick ju uppleva sån meningslöshet och fick sätta sitt liv när han var inne i en fredsprocess där det fortfarande är oklart vad det var. Men Gud har gett oss en mening att vi ska förvalta det som han har gjort i skapelsen och i sin kärlek i Jesus Kristus. Det är livets mening. Tack Gud för din kärlek. Tack för Jesus Kristus. Tack Jesus för att du dog och uppstod. Tack för att du är vägen till livet, sanningen och det eviga livet. Hjälp oss att våga tro. Hjälp oss att använda det vi har så att du kan förmera, förbruka, använda så att vårt förvaltarskap ger frukt. Amen.